Ja, då ska vi se. Då har vi kommit till den falska andligheten del 3. Många kyrkor idag accepterar sådant i församlingen som var helt otänkbart inte så långt tillbaka. Jag syftar på samboskap, skilsmässa och omgifte utan giltiga bibliska skäl, homosexuell livsstil, samkönade äktenskap och en hel del annat, där man inte tar bibelordet och Guds kärlek på allvar. Gränserna flyttas och suddas allt efter den världsliga och politiska agendan. Är det av feghet eller kompromiss med sanning och övertygelse när liberalteologin breder ut sig, kan man ju undra. Att bli accepterad av den här världen och slippa förföljelse till varje pris tycks vara en gemensam nämnare. Hur försvarar man den här förändringen som skett och acceptansen av det som inte har biblisk förankring? Ja, ett sätt är att framhålla att Gud använder ofullkomliga människor. Ja, naturligtvis är det så, annars hade ju ingen av oss kunnat tjäna Herren. Jag läser från 1 Johannes brev 1 och vers 8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Och jag vill säga här att synd här syftar ju på den syndanatur som gör att vi är syndare, att Bibeln kallar oss för syndare och vi handlar som syndare. Vers 9. Om vi bekänner våra synder, och här i plural, syftar ju på brott mot Guds bud på grund av vår fallna natur. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Problemet är att man använder detta till att försvara pågående medveten synd och glömmer vad Johannes skriver längre fram i brevet. Vi läser i kapitel 3 från vers 5. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom, alltså Jesus, syndar inte. Och här menar ju Johannes naturligtvis att vi kan inte fortsätta leva i medveten synd, i uppror mot Guds vilja och Guds ord. Den som är kristen, den som är frälst. Jag fortsätter. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Och vi vet att Jesus ger inspiration och kraft genom den helige ande till befrielse och att kunna leva i lydnad för Gud. Den som har feghet inte vågar undervisa Guds ord för rädsla att förlora medlemmar, som man kan höra om, är redan körd, skulle jag vilja säga. För att förlora Guds välsignelse och närvaro kan bara leda åt ett håll, och det är utför. Ljuset slocknar och kärleken kallnar. Gud är kärlek och har bevisat sin fullkomligt rena, osjälviska och äkta kärlek, agape på grekiska, genom Jesus Kristus. Då är det också Gud och inte vi som avgör vad äkta kärlek är, hur den ger sig uttryck och vad Guds nåd i Jesus Kristus åstadkommer. Och vi går till Efesierbrevet 4, vers 21. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Ja, det här är på nytt födelsens under och dess konsekvens, kan man säga. Själafienden eller Satan kommer inte bara från ett håll för att förleda och förföra Guds folk. Han kommer på många sätt. Det räcker inte att se en fara om man inte ser de andra farorna som leder till samma mål, till samma avfall och uppror mot Gud. Det är skillnad på sann och falsk andlighet. liksom det är skillnad på sann och falsk karismatik. Och det som idag kallas karismatiskt är ofta inte värt namnet eftersom det kommer från villoläror, från onda andars läror som Bibeln talar om, som Paulus skriver om till Timoteus, som öppnar för mysticism och New Age, andliga övningar från österländsk religion och demoniska manifestationer och yttringar. Om vi vill stå för urskiljning räcker det alltså inte med att veta att katolicism inte är biblisk utan snarare babylonisk religion. Tydligast visade sig i tillbedjan av modergudinnan, himlens drottning, som man kallar Maria. Det räcker inte att inse att den globala agendan och ekumeniken leder fram till det sista Babylon, den sista tidens världsreligion i den nya världsordningen, New World Order, beskriven i Uppenbarelseboken. Många vägar leder till Rom. Då syftar jag ju på världsreligionen där. Vad hjälper det om man vet att frimureri och New Age är okkult, okkultism, om man inte förstår att de senaste så kallade väckelserna, som inte är bibliska, inom nyapostoliska reformationen, här ingår trosrörelsen, New Wine, Toronto, Pensacola, Lakeland, Hillsong, Willow Creek med sin företagsmodell och globalism, Saddleback Church med sin nya världsordningsagent, Rick Warren, Bethel Church med nyandlighet, New Age, som infiltrerar på bred front och leder till samma mål. Den som har gjort minsta kompromiss här är känslig för kritik mot dessa rörelser. Den som varnar kan bli anklagad av sådana personer för att ha problem med allt karismatiskt. Det är mycket dåligt försvar såklart, men det påminner om det klassiska från Livets ord som före detta medlemmar fick höra som vakna till andlig sundhet i alla fall tidigare år. Åh, de är bittra. Det är så man kallade dem som lämnade Livets ord då. En liten kompromiss räcker för att börja förlora urskiljningen. Varningar ska därför vara tydliga. Och vi läser i 1 Korintherbrevet 14 och vers 8. Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Det ska alltså vara tydligt och klart när vi varnar. Så att det inte missförstås utan är lätt att förstå. Och vi är kallade att för det första avslöja, för det andra ta avstånd, för det tredje att varna. Avslöja mörkrets gärningar, falska läror och falska lärare. Jag har några bibelställen här som jag inte läser upp men som finns i texten. Jag bara nämner Galaterbrevet 1, vers 6 och 7, Efesierbrevet 5 och 11, Andra Korintherbrevet 11 och 13. För det andra ta avstånd efter varning och inte ha med dem att göra om ingen omvändelse sker. Bibelställen, Efesierbrevet 5 och 7, Andra Korintherbrevet 6 och 14, Andra Timoteusbrevet 2 och 21, Titus 3 och 10. Och för det tredje, varna med tydlighet och namnge när det krävs. Och här har vi bibelorden 1 Korintherbrevet 14 och 8, Andra Timoteusbrevet 1 och 15, 2 och 17 och 4 och 14. Vi ska vara medvetna om Satans plan att infiltrera, fresta till kompromiss med sanningen och att föra in lagiskhet och splittring. Och vi läser i Andra Korintherbrevet 2 från vers 9. När jag skrev till er var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Det här skriver Paulus och till Korint, församlingen i Korint. Och han syftar ju då, menar ju då lydiga Guds vilja som är nedskriven i bibelordet. Och i skrifterna som man sa. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag har haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull inför Kristi ansikte. För att vi inte ska bli överlistade eller lurade av Satan. Hans avsikter känner vi till, skrev Paulus här. I det här fallet hade man tillrättavisat, och han menar nu Paulus att nu är det tillräckligt med tillrättavisning. Nu får man gå vidare och hjälpa den här personen till att komma rätt och till upprättelse. Och Satan använder falska ledare till att smyga in villolärer som bryter ner den äkta tron. Och detta står till exempel om i andra Petrusbrevet 2 och vers 1. Man smyger in villolärer. Förödande läror, står det. Falska läror har som kännetecken jaget och människan i centrum. Och dessa säger tvärt mot Bibeln att du inte får ifrågasätta, pröva eller kritisera, för då går du emot Gud och är dömande. Och så låter det när en kristen ledare tagit Jesu plats och satt sig själv i centrum. Tvärtom är vi skyldiga att lära oss att pröva allt utifrån Bibeln. Att ha blivit lurad av falska lärare kan efter omvändelse och insikt användas av Gud till något mycket gott och starkt, nämligen att varna andra av sin egen erfarenhet. Och på det sättet gör Gud att allt samverkar till det bästa, som det står i Romarbrevet 8:28. Och tillrättavisningar gör oss gott när de är i kärlek och enligt Guds ord, och det är till vår räddning. Psalm 119:71. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Paulus varnar genom den helige ande för vad som händer om falska lärare inte får motstånd bland Guds folk. De kommer att sprida sig likt cancertumörer. Och vi vet idag att cancer brukar ha en så kallad modertumör, från vilken dottertumörer eller metastaser sprider sig i kroppen. Vad är modertumören i falska läror? Jag tror att man kan säga att det är djävulens lögn i Eden. Ni blir som Gud, eller ni blir gudar. För därifrån sprider sig en mängd ismer, filosofier, ordnar, religioner och kristna inom citationstecken villolärare som mynnar ut i samma vi är gudar lögn och bryter ned den äkta tron. Och vi läser från andra Timoteusbrevet 2 och vers 16. Men oandligt tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenevs och Filetus. Observera här att Paulus ofta namnger. Som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina. Och var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Men i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera. Några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin Herre och förberett för allt gott arbete. Om vi vill vara Herrens kärl till heder för honom, gäller det alltså att vi håller oss borta från dessa som sprider falska läror och låter Herren rena oss från dem. Jag vill citera en del av vad Anna-Karin Stenberg har skrivit öppet på Facebook. Det är öppet för alla, därför jag citerar. Anna-Karin har skrivit en bok om sin tid i trosförsamlingen Arken i Kungsängen, och boken heter Jakten efter seger. Den finns på Timoteus förlag och den vill jag rekommendera. Citat av Anna-Karin. Den här församlingen Arken har jag varnat för många, många gånger, vis av dåliga erfarenheter. Här predikar de framgångsteologi och prestationskristendom, trosförkunnelse, som bryter ner människors tro. Jag vill särskilt varna för Torbjörn Holst Larsens undervisning som verkligen lägger bördor på människor, att vi ska utföra allting i Guds ställe och vara som små gudar med allt vad det innebär. Gud sitter inte vid rodret utan det gör vi, och han ska bara lyda våra befallningar enligt denna så kallade undervisning, till exempel genom munnens bekännelse, tron att vi får allt vi säger, för våra ord har skapande kraft, säger det. Torbjörn predikar totalt tvärtom vad Bibeln säger. Om jag låter hård, så kom ihåg att det är tillåtet att namnge personer när man varnar enligt Bibeln. Slutcitat. Ja, det här påminner mig om en predikan av Gunnar Bergling på Arken på Öppna kanalen för många år sedan. Ämnet var tro, och han sa ungefär så här: om vi bara hade tillräckligt med tro skulle vi inte behöva åldras eller dö. Och vi hörde liknande budskap från den här Torbjörn Holst Larsen den enda gång vi har hört honom predika. Allt är färdigt på Golgata, vi kan ta ut allt här och nu. Alltså sammanfattningsvis då. Och det här som de lär, det är ju precis det som nyapostoliska reformationen brukar lära och inom trosrörelsen och det som vi kallar trosförkunnelsen. Det är alltså villolära. För här är tron inte kopplad till Jesus eller i relation med honom, utan den är en egen kraft som man tror sig ha. De tror på sin egen tro, brukar vi säga. Och den vägen går rakt in i lagiskhet och prestation, överandlighet, högmod, självrättfärdighet med fördömelse som följd. Kommer som ett brev på posten. Fördömelsen alltså. Att det kan blandas med en del bra undervisning och biblisk undervisning leder enbart till förvirring. Lägg märke till att Anna-Karin uttrycker just de orden att trosförkunnelse som bryter ner människors tro. För den äkta tron är helt beroende av Jesus i förtröstan på honom och av den helige ande. Den som har en äkta tro vet att vi kan inte ta ut eller kräva något alls. Vi får ut en försmak men inte hela arvet i det här livet. Tron är en gåva. I grundtexten står det Jesu tro. Jesu tro som vi får. Och Jesus för oss in i trons vila genom fostran. Inte prestation och krav. Och ingen undgår åldrande där sjukdom för det mesta ingår. De enda som inte behöver dö, det är de frälsta som lever när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet. De ska förvandlas på ett ögonblick, läser vi i 1 Korintherbrevet 15. De eller vi, det vet vi inte, det vet bara Gud. Vilka som lever då, vilka som är med då. Ja, nu har vi en ny narväckelse i Asbury universitet att pröva att ta ställning till. Jag kommer att lägga ut texten här från Parousia Missions nyhetsbrev nummer 1 i år 2023, som jag skrev nyligen. De rykten som fanns om att homosexuella queerpersoner ingår i lovsångsteamet är nu bekräftade efter att nyhetsbrevet skickades ut. Allt tyder på att en dold agenda är på gång att drivas fram. Vad säger de som tror att detta är en äkta väckelse? Att Gud har ändrat sig kanske? Handlar emot sitt eget ord och accepterar synd? Alla som tror sig ha urskiljning kanske inte är så vakna trots allt. Tar de varning, kan man undra. Jag läser här nyhetsbrevet. Guds frid, vänner. Ännu en gång hör vi rykten om en väckelse. Denna gång i Asbury universitet, USA. Vi läser om lovsång och bön dygnet runt och ungdomar som vill uppleva Gud. Många är positivt avvaktande medan andra sprider vidare utan betänkligheter. Vi har ett ansvar att pröva allt enligt Bibeln om det är äkta eller falskt. En sak är vi säkert överens om, och det är att Herren ser till hjärtat. Han kan möta den som söker honom ärligt var som helst och när som helst. Och det är vår önskan och bön för studenterna i Asbury. Finns det frågetecken? Ja, det finns flera. På universitetets Facebook-sida berättar man att Lectio Divina, den österländska andliga övningen, har använts i många år, likaså Vespers, en katolsk liturgi. Kontemplativ bön som ingår i 24-7-bönen som man har då, har också rötter i österländsk religion och mysticism. Och mysticism kan sammanfattas: människan får direkt kontakt och blir ett med Gud i tomheten och utan någon medlare. Så dessa andliga övningar kan alltså användas i alla religioner eftersom medlaren Jesus inte behövs. Guds folk, vi alla varnas allvarligt för att använda hedniska metoder i bön och tillbedjan. 5 Mosebok 12, vers 29-32. På skolan har en del studenter krävt liberal teologi när det gäller HBTQ. Om det är sant som det påstås att detta ingår bland lovsångsledarna, så verkar det som sker inte ha lett till någon syndaånger eller omvändelse, vilket man borde kunna förvänta sig. Mycket talar för att det är en ny narväckelse. Från Asbury universitet har avslöjats att allt var planerat i förväg tillsammans med Rick Warren och Francis Garn, med start den 8 i andra och avslut 20 i andra i samband med College Day of Prayer. Jag är lite osäker på uttalet där. Liksom alla inom NAR vill dessa leda ekumeniken in i en världskyrka med påven i spetsen. Om vi som menar detta kan vi nog konstatera att en sådan väckelse kan vem som helst starta när som helst om man har tillräckligt många som orkar hålla igång lovsången och bönen dygnet runt. Om det är en äkta väckelse kommer en god frukt, äkta omvändelser, syndanöd och en vilja att följa Guds bud att inte anpassa sig till världen enligt Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Predikan av Guds ord är rent och klart. Evangeliet om Jesus, hans försoningsoffer och frälsningsverk är i centrum. Alla österländska andliga övningar kommer då att rensas bort och förkastas. I äkta väckelse blir inte bara kristna berörda av Herrens helhet och kärlek till en djupare överlåtelse. Gud verkar på ofrälsta som dras av Guds ande till Jesus, med andens överbevisning om synd, rättfärdighet och dom, som det står i Johannes 16:8, som Jesus själv sa. Anden överbevisar om nödvändigheten att få sitt liv rätt ställt med himlens Gud, få Guds förlåtelse och nåd. Detta är den väckelse som vi ber om och behöver. Gud har inte lovat en jätteväckelse, utan snarare avfall, ett kännetecken för ändens tid. Men skördar ska bärgas för Guds rike från alla folkslag. Så låt oss fortsätta tjäna Herren så länge det finns tid. Tiden är sen och mörkret i världen tätnar. Men det innebär också att dagen närmar sig då Jesus kommer på skyn i stor makt och härlighet. Det är vårt hopp och det kan inte slå fel. Ja, jag skrev här att ett allvarligt kännetecken för ändens tid är ett stort avfall från biblisk undervisning och från den äkta tron. Och de bibelställen som jag refererar till är andra Thessalonikerbrevet 2, Matteus 24, vers 4 och 5 och vers 11 och andra Petrus andra kapitel. Trots det har inte besökelsetider och äkta väckelser eller väckelseskeenden från Gud upphört. Och den största äkta väckelsen i vår tid har pågått och pågår i Kina under svår förföljelse. Och likaså pågår väckelse i Nordkorea och i muslimvärlden, för att nämna några. Rapporterna är ofta knapphändiga för att skydda människor som är förföljda. Vi ska inte ge upp hoppet om en äkta väckelse i Sverige och Nordens länder. Men vi måste hålla oss borta från och rensa ut falska kopior som öppnar för falsk andlighet och sprider ett annat falskt evangelium, en främmande alltså oren ande, och en annan Jesus. Och det vill säga en Jesus som tolererar synd och uppmuntrar den livsstil som skiljer människan från Gud. För så förskapar sig Satan till en ljusets ängel för att bedra och förslava och binda människan i synd. Bibelord, Andra Korinthierbrevet 11 och 14 och Galaterbrevet 1 och vers 6-8. Och vi läser vers 8 där. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse, skrev Paulus här. Att vara under förbannelse är att vara bortvisad från Gud själv. Varför kan vi ana Guds vrede över synden och falskheten? Jo, därför att det trasar sönder och leder människan till fördärvet. Jesus kom för att söka upp människor och frälsa, och han gör detsamma idag för att ge nåd, förlåtelse och upprättelse. Budskapet om Guds nåd och kärlek ska spridas. Det är det vi har att sprida. Därför ska vi också kalla synd för synd och ge människor klarhet över vad som är vad, även om det inte är populärt. Så vill jag avsluta med Första Korinthierbrevet kapitel 6 från vers 9. Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. I texten på hemsidan här finns det också ett par länkar. Det ena länken heter Restored Hope Network, och där finns det ganska många olika vittnesbörd av människor som har levt i homosexualitet, i queer och trans och bisexualitet och allt möjligt, som berättar om vad Jesus har gjort i deras liv. Det är på engelska, men det går ju att översätta på Google om man vill. Det finns också en länk om Asbury som jag kan rekommendera.